Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Då är du välkommen till MotoGP-podden nummer 104 med mig, Tobias Lajon, och med Andreas Mårtensson. Andreas, hur är läget med dig?
Det är alltid bra. En vecka kvar, sen går vi in i racevecka.
Vi har sagt i några avsnitt nu att det närmar sig och nu är det på riktigt nära. Nu kan man nästan känna, jag känner nästan pulsen öka när du säger det här, att det är en vecka kvar drygt till säsongstart.
Ja, men det är fakta och det är bara en podd kvar efter den här. Sen vet vi hur första racet slutade. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att komma igång.
Ja, jag tycker också det. Det har varit en, ja, jag ska inte säga lång vinter, men det blir ju en annorlunda vinter i och med att inte testerna har förlöpt som vanligt, utan det har varit tester i Qatar här nu ett par vänder och i övrigt egentligen ingen körning. Så att ja, den här första racehelgen, de första två racehelgerna, får vi väl se hur viktiga eller hur mycket de visar för fortsättningen av säsongen också.
Det känns nästan som en förlängning på 2020. Läget i världen är ungefär detsamma som när vi la ner säsongen förra året. Och, ja, det är några förare som har bytt team och fabrikat, annars så känns det som att det är nästan som i Portimao.
Ja, jag tycker också det. Och sen i och med att reglementet inte tillåter så mycket förändringar heller, så har vi ju inte sett några stora revolutionerande grejer här under testerna, utan det har varit utveckla det som finns i stor del.
Ja.
Vi har startnummer att prata om idag, startnummer 4, eller hur?
Absolut.
Sen testerna som vi är inne på här kommer vi avhandla, och lite nytt om Marc Márquez också. Det är en viktig fråga såklart med tanke på hans status under året som gått. Och sen kanske vi ska ta beröra det här också med vaccinering, för att det har också varit en stor nyhet här under veckan som gått, att man har erbjudit hela MotoGP-depån då vaccinationer, och det har man gjort via Qatar. Och ja, det, jag tycker det kan vara värt att ta upp som en punkt i dagens podd. Vad säger du? Är du beredd?
Ja, absolut. Kör igång. Ska ja, vi börja med start nummer 4?
Jag tycker den var rolig. Bra idé det där. Och start nummer 4, där kan jag tänka mig att vi har något namn lika och kanske något som sticker upp eller sticker ut. Jag tycker du börjar med den du tänker på först.
Vem jag tänker på? Jag tänker på, inte bara på en måste jag säga, jag tänker på ett gäng faktiskt.
Till och med det?
Ja, till och med det. Men jag tänkte ägna mitt segment här om en förare. Men ska vi dra allihopa från början eller? Vilka vi tänker på först och främst?
Ja, dra den första du tänker på.
Ja, men det första det är ju för att det är nutid och då är det ju givetvis Andrea Dovizioso. Start ja, nummer 4.
Det är för mig också. Och även då om han har 0-4 så måste han ju kvala in på det. Varför har han 0-4 egentligen?
Ja, bra fråga. Jag har försökt reda på det. Jag vet faktiskt inte. Han hade ju 4 i början av sin MotoGP-karriär, men sen så blev det 0-4. Från och med Ducati-tiden där så var det 0-4. Varför? Som sagt, jag vet inte.
Nej, jag vet faktiskt inte heller. Det är kanske någon av våra lyssnare som vet som hjälper oss efter det här programmet. Vad säger
du? Ja, gärna. Nej, men det är ju den ena. Sen finns det ett gäng till. Vill du dra nästa som vi båda tänker på, vet jag?
Ja, då blir det ju mer min era och kanske när jag var som närmast MotoGP-cirkusen som aktiv. Och det var Alexander Barros. Han körde mycket med start nummer 4. Inte hela karriären, men en stor del av karriären.
Ja, det stämmer. Och det är samma sak för mig där. Jag tänker också på Barros när jag tänker nummer 4. Sen har jag faktiskt 2 till. Som vi ska kanske inte beröra dem jättemycket här, men vi måste ändå säga dem i och med att jag tänker på dem faktiskt när man tänker på start nummer 4. Den första är Hiroshi Aoyama.
Ja, det vet jag. Han borde ju ligga dig nära om hjärtat. Vi kom ju in på honom med jämna mellanrum i och med att han finns med i depån fortfarande.
Han gör ju det. Han är ju teamchef för Honda Team Asia som alltså kör Moto 3, Moto 2. Men dessutom så är han ju den sista 250-världsmästaren 2009. För sen blev det ju Moto 2 då från 2010. Så han tog alltså titeln i 250 med just start nummer 4. Sen tog han ju steget upp till MotoGP och fick inte behålla 4, för då var det ju en viss Andrea Dovizioso som hade det startnumret istället och då fick han ta nummer 7. Men det är någon som klingar upp för mig där, det är just Aoyama med nummer 4.
Mm.
Och sen har jag faktiskt en till där och 1999 så vann Alex Criville.
Med start nummer 4.
Med start nummer 4. Ja, så Criville får kvala in där också.
Och han hade ju riktigt hårda fighter och delade team också med Mick Doohan som vi redan har behandlat i en tidigare podd här också.
Ja, och nu måste jag förtydliga en sak här. Att jag sa att han vann 1999, det gjorde han ju, men då körde han faktiskt med start nummer 3. Men han körde med start nummer 4. Jag kommer ihåg så väl att Doohan hade nummer 1 och Criville hade start nummer 4. Det är några sådana här som alltid klingar upp hos mig. Det är just 4 var Criville, 1 var Doohan på något sätt. Sen hade han start nummer 3 då den säsongen som han vann VM. Men fortfarande så tänker jag på de där Repsol-honderna, NSR 500 med Doohan och Criville i team där i slutet på 90-talet. Att just det var 1 och 4.
Ja, på den tiden då var det ofta något misstag. När Criville var som bäst där så hade han ju häng och slog ibland Doohan, men ofta var det något enda misstag som Criville gjorde under racen som avgjorde till Doohans fördel. Men Doohan hade att bita i utav sin team, eller motståndet från teamkollegan var hårt under den här perioden.
Ja, det var det verkligen. Och man säger oftast om Criville att ja, men han hade inte vunnit 99 om inte Doohan då hade skadat sig där 99 samma år då på Jerez, men ja, han hade hyfsat bra motstånd ändå, måste vi komma ihåg där 1999 med Max Biaggi till exempel där, så att det stämmer inte riktigt.
Nej, och sen honom ser vi ju med jämna mellanrum i depåerna fortfarande, men han la ju av efter bland annat en ganska svår krasch. Nu pratar jag om Criville där och med han hamnade under styret och skadade handen ganska illa. Men sen var det någon slags sjukdom som slog sig på balansen för dem som gjorde att han la ner sin racing faktiskt.
Just det. Så var det. Men jag tittade året han vann där. Det var alltså Kenny Roberts Jr. blev 2, Okada blev 3, Biaggi blev 4, Gibbonau blev 5. Visst, det var tidigt i både Biaggis och Gibbonaus karriärer. Men ja, starkt.
Ja. Ska vi ta huvudnamnen nu då, tycker du?
Ja, men jag tycker det.
Jag tänker då på Barros där och som från Brasilien. Det är lite att jag fastnar på honom mycket då om vi räknar bort Dovizioso. Det är för att dels så var det, han är ganska precis lika gammal som jag är. Så han är född i oktober 1970 vet jag. Och speciellt med honom var att han började sin VM-karriär redan som 15-åring. Och det var ju 16-årsgränsen. Så jag vet inte riktigt hur de löste det där. Men det var någon slags mörkning där kring hans ålder i början. Han körde i alla fall 80 kubiksklassen i början av karriären. Och hade dessförinnan någon nationella mästerskap i Brasilien då. Och sedermera tog snabbt klivet upp till 250. Och sen blev det 500 och även då, han har ju kört lite fyrtakt innan han la ner. Så att han är ju en av de här riktigt tunga namnen också när det gäller antal starter i GP-sammanhang.
Ja, verkligen.
Vad tänkte jag mer på? Jo, något som hänger kvar i minnet för mig där, det är ju att han var, dels var en väldigt stark bromsare. Och sen då, som jag sa, när jag som aktiv var som närmast det här mästerskapet, det var det året jag körde BMW Boxer Cup och kombinerade med Endurance VM. Och då gick ju fler av Boxer Cup-deltävlingarna ihop med GP-serien, MotoGP. Och det var första året med fyrtakt. Och just den säsongen så fightades Barros då med, då körde han för Pons-teamet, han körde West Honda. Den här svartvita, ganska sober lackering. Och sen så fightades han hårt mot Rossi då, som hade fått fyrtaktaren direkt från säsongstart. Så att, det var spännande fighter där. Jag var faktiskt på plats på Assen. Och jag vill minnas att det var ett sånt race där han hade vinstchans faktiskt. Assen, det vet ju du lika väl som jag, att den där banan går ju mer eller mindre lika snabbt varvet runt. Det är ju nästan känslan. Så att han hade bra häng och körde fort i vissa partier. Och sen blev man uppkäkad av fyrtaktaren i andra partier där. Men det var en race-long fight, vill jag minnas, mellan Rossi och honom. Som Rossi vann, och jag tror att han var tvåa där, Barros.
Ja, det var ju så den säsongen 2002 när det var kombinerat. Det var ju både, som du sa där, både 500 som levde kvar och sen MotoGP, alltså fyrtaktsmotoren också. Det minnet jag har från just den säsongen, det var att det fanns en bana så här på förhand där en 500 skulle kunna vinna över MotoGP-cykel. För MotoGP-cykeln och fyrtakten var ju så pass mycket bättre. Och det var ju på Sachsenring. Och på Sachsenring då var det två 500 just som slogs mot varandra. Rossi låg trea, det var Oliver Jack och det var Alex Barros. Med tre varv kvar in i kurva ett, då gör Barros ett misstag och drar med sig Jack i fallet.
Ja, det var den där minns jag, den där kraschen. Där var jag också på plats. Jag var på plats både på Assen det året och på Sachsenring. Men ja, vilket antiklimax, eller hur?
Ja, verkligen antiklimax. Och det är någonting som lever kvar hos mig, det där att Barros, han gjorde så det inte blev en sista 500-seger där, utan det blev bara, ja, det blev ju MotoGP efter det där, och även för hans del faktiskt. Han fick köra vidare i tre race till. Jag ska inte säga mediokra, men om man tar efter där, du nämnde Holland där, blev han tvåa, precis som du sa. Sen blev han trea i Storbritannien, sen så bröt han ju då som sagt i Tyskland. Sen körde han även Tjeckien, Portugal och Brasilien, blev nia, femma, fyra. Sen fick de ju tillgång till fyrtaktan på de sista fyra racen. Etta, trea, tvåa, etta. De fyra sista racen. Tänk en hel säsong där med en fyrtaktare.
Mm. Ja, jag minns också det. Och då var han verkligen, i och med att de körde vidare med tvåtakt där på hans teamet, så var han ju också underdog den där säsongen. Och det gjorde att just det året, då höll jag ganska hårt på honom. Och precis som du sa där, så stor besvikelse på Sachsenring när han drog omkull Schack där. Jag för mig att Schack var den aningen starkare just det racet.
Ja, så jag vill att, också för mig så. Ja, men ja. Det,
nej, det fick sig också, och det var ju också en sån här, det var ju en bromsmiss, och då var ju Barros känd för det var en sen bromsare. Så att den där sved lite på mig faktiskt.
Ja, den sved verkligen, för man hade velat att i alla fall något race den säsongen, att 500 då som gammal tvåtaktsfantast, att de skulle ta det där, men så blev det icke, utan segern gick till Ross istället.
Mm. Men vi sa det där också att han är en av de stora när det gäller antal starter. Jag har inte riktigt koll på antal det blev till slut, men han var ju någonstans i trakterna av 250 starter i GP, vill jag minnas.
Ja, det var, han ledde väl den där ligan ett bra tag.
Ja, det gjorde han faktiskt. Och sen, det är också så, i och med att han startade så ung där med som 15-åring så länge han höll på där så var det ju ingen som kom i fatt honom. För han körde ju i princip alla race också. Det var ju lite som Rossi där. Barros var alltid på startlinjen. Det var ingen förare som skadade sig särskilt ofta eller som missade race av anledning, utan han var där.
Ja, 276 GP-starter blev det. Det blev 7 segrar till slut. Det blev alltså 4 stycken i 500. Det blev 3 stycken i MotoGP. 2123 poäng totalt.
Ännu en anekdot. Jag döpte min förstfödda efter honom där. Förnamnet Alex. Han hette ju Alexandre eller hur man uttalar det på portugisiska. Men det är, ja, min äldsta grabb heter Alex efter just Barros.
Efter Alex Barros. Ja. Ska han ha nummer 4 med då när han börjar köra sen?
Ja, jag vet inte om det blir någon förare utav honom, men han får skojåka lite grann i alla fall. Det får räcka, tror jag. Har vi något mer att säga om Barros? Jo, en lång karriär. Han har faktiskt kört vidare sen, och jag vet ju att han fightades i nationella superbike-mästerskapet så sent som för ett par år sedan. Sen har jag inte riktigt koll på om han fortsätter den körningen eller om han har lagt ner för gott nu.
Nej, men han körde på hemmaplan i Brasilien, precis som du säger. Sen hur det gick och när han lade ner, om han har lagt ner, det vet jag faktiskt inte heller. Men han fortsatte karriären långt in. Och precis som du säger, han är född i oktober 1970, så att han är 6 dagar äldre än vad du är.
Mm. Ja, det är Alex Barros. Det är i alla fall den utav den tidigare eran som slår mig där då. Ska du dra lite om Dovi då?
Ja, men då tycker jag vi går in på Andrea Dovizioso som faktiskt inte har någon styrning till den här säsongen. Och det är lite förvånande på ett sätt, men han avsade ju sig sin Ducati-styrning eller tackade nej till en förlängning. Det är inte säkert att han hade fått i alla fall, men det blev inget vidare hos Ducati. Anmärkningsvärt på grund av att han har 3 andra platser i rad, hade han ju mästerskapet ju. 17, 18, 19, 2 efter Marquez. Men om vi börjar lite från början så gjorde han ju sin debut redan 2001 i 125-klassen. Vann ju sen VM då 2004 på den här Scott Hondan med just startnummer, inte 4 faktiskt, för han hade ett annat favoritnummer. Och det var 34. Och det är efter Kevin Swan som var hans favorit när han var liten. Men 34 fick han ju sen inte behålla då när han kom upp i MotoGP-klassen i och med att det numret är pensionerat. Utan han fick ta nummer 4, vilket sedermera blev då 04. Men han var mästerskapet 2004, gick upp till 250, körde där 5, 6 och 7. Trea första året och sen 2 raka andra platser. Och tillägga ska då 2005, då var det ju Pedrosa som vann mästerskapet 2006 och 2007 när han blev 2 då vid båda de säsongerna. Då var det ju Lorenzo som vann båda dem. Så att Lorenzo och Dovi, de har ju en lång, lång historia tillsammans eller mot varandra eller hur man nu vill uttrycka sig. Och just på den här tiden, och då körde ju Dovizioso Hondan. Hondan var ju bra med Pedrosa, men det var ändå, jag kommer ju ihåg det här, för jag körde ju den klassen just då också vid den här tidpunkten, och Aprilian var lite bättre. Det går liksom inte att säga någonting annat, den var lite bättre. Det var inte mycket, men det lilla gjorde ju att Dovi då inte lyckades att ta titeln någon utav gångerna.
Och Lorenzo satt alltså på april. Jag går att peka på någon specifik sak där som var vassare eller bättre med Aprilian?
Nej, den gick lite fortare. Det var lite mer hästkraft, lite mer pulver i Aprilian. Men som sagt, 2005 då vann Pedrosa. Storner blev 2 i mästerskapet. Dovi blev 3 och nu pratar vi 2,50. Vidare sen till 2006, och då var det ju då Lorenzo som vann. Inte så överdrivet stort faktiskt. Det levde in i sista racet. Det skiljer totalt 17 poäng efter de körda racen. Så att han hade fortfarande chansen när man kom till Valencia i finalen och ta den här titeln. Men som sagt, lyckades inte med det, utan Lorenzo vann. Och sen vidare då till 2007. Då vann Lorenzo ganska övertygande då med 52 poäng, så då var det avgjort lite tidigare. Sen bar det iväg till MotoGP-klassen. Han tog ju med sig sitt team upp till MotoGP, Honda. körde Scott Honda. Började i 2008 och köra där. Hoppade sen över till Repsol-teamet. Körde ju 3 år i Repsol Honda. Med en seger som facit. Det tog han ju då 2009. Sen fick han ju vänta till 2016 innan nästa seger kom. Då kom den i Malaysia i regnoväder där. Och då var det ju Ducati som gällde. Men 3 år på Repsol Honda. Och sista året där, 2011. Då körde de ju 3 stycken Repsol Honda. Pedrosa och Stoner också.
Och visst var det med i någon slags klausul där i Dovizioso's kontrakt från säsongen innan?
Eller? Ja, exakt. Och då blev han 5:a säsongen innan. Och med det så gjorde det att de inte kunde sparka honom helt enkelt till säsongen 2011. Utan han fick fortsätta helt enkelt. Han fick frågan om han kunde tänka sig att gå ner i satellitteamet. Men det gick han inte med på, utan han ville vara kvar i fabriksteamet. Och fick de utöka så att de hade 3 cyklar. Vilket man nu för tiden inte får ha. Utan nu är det begränsat till 2 cyklar i varje team. Och jag tänkte innan den säsongen där, alltså 2011, att kan du undra när alla 3 förarna kommer stå på podiet samtidigt? Men det gjorde de aldrig. Under hela den säsongen så gjorde de inte det. Och bästa chansen de hade att stå på pallen allihopa, det var i Malaysia 2011. Och de låg också 1, 2, 3 när racet rödflaggades på grund av olyckan då med Marco Simoncelli. Som inte heller återupptogs. Så att där gick de miste om att ta alla podiumplaceringar. Vilket de inte lyckades heller med i Valencia-racet efter.
Men du, vad sa du där? Vilka 3 förare handlar om där? Det var Dovi, det var Stoner och det var Pedrosa.
Just det.
Ja. Men vilket år var det här? Nu kanske jag kommer ifrån ämnet lite grann. Eller det gör jag väl naturligtvis. Men det var ju 1 år där man hade 3 Repsol Honda- och 3 förare skadar sig, vill jag minnas också. Men det här kan vara, det är något löst minne som flyger upp här nu. Men jag undrar om det här var någon slags någon inhoppare där de Aoyama åkte någon Repsol Honda någon stund. Och
det kan han nog ha gjort. Frågan är om inte 2011, om inte Pedrosa var skadad ett visst tag. Och att det var Aoyama då som hoppade in, kan det ha varit så?
Ja, så gjorde Stoner illa sig också under den racehelgen där. Ja, det var en rörig racehelg, vill jag minnas, för dem där.
Men han gjorde ju illa sig året efter sen. För han vann ju, Stoner vann ju titeln 2011. Och i Indianapolis var det ju 2012. Ja, det var ju då han skadade foten.
Ja, nej, jag drar inte in det nu. Men Dovizioso där då, hur högt rankar du hans förarkvaliteter då? Du säger de här 3 andra platserna nu. Han har ju, på ett sätt har ju han haft en uppåtgående kurva under sin MotoGP-karriär då. Men jag är också lite förundrad över att han bara avsäger sig möjligheten att köra Ducati. Man fattar ju såklart att det inte har varit något bra samarbete, han inte har känt sig lyssnad på. Men jag är också lite förundrad över att han inte då lyckades gripa något annat strå hos något annat fabrikat och köra vidare.
Ja, men jag tror motivationen tröt lite. Han vill göra andra till livet också, och det är fullt förståeligt, måste jag säga. Han har alltså kört som ordinarie förare sedan 2002 i GP-sammanhang, och det är klart att någon gång så tar ju motivationen slut. Ibland vill man göra andra saker, och de senaste åren i Ducati har säkert ökat på hans bankkonto rätt rejält, så att han känner sig nog rätt nöjd med det.
Sen verkar han ju också, han verkar ju riktigt fan av motocross och tycker ju det är mycket friare körning och roligare, så att det verkar vara någonting som man har tagit upp i större omfattning nu.
Ja, exakt. Nej, men 3 år i Repsol, och sen fick han inte förnyat förtroende där utan gick till Tektra-teamet istället, Yamaha på den tiden, 1 år. Och körde 2012, blev faktiskt 4 mästerskapet, och det gick inte alls är dåligt, utan väldigt, väldigt bra kört. Men sen bar det iväg då till Ducati efter att Rossi då hade lämnat efter säsongen 2012, så kom ju Dovizioso in tillsammans med Hayden där första säsongerna. Och körde Ducati då från 13 och fram till 2020.
Ja, det fick vi ju en rejäl genomgång. Du känner mig lite hafsig när jag snackar om Barros här. Men han körde ju faktiskt också Repsol Honda med startnummer 4. Och han hade ju även karriär med Oka Suzuki samtidigt som Schwantz. När du nu nämnde Schwantz där med Doviziosos startnummer. Och sen åkte han ju även i sin avslutning i MotoGP-sammanhang åkte han ju för Ducati också, åkte med Pramac där, eller Dantin som det hette då. Så också en lång karriär och med flera fabrikat där för Barros del. Men du,
vi får se om vi får se Dovi igen. Ryktet säger ju som sagt att den har varit uppe i Noale, som är en liten by i Italien där Aprilia ligger. Och ryktena säger att han har setts till där i området. Och tittar man på testerna här nu, som vi kommer komma in på lite senare, men Aprilia har ju en förare som presterar och en som inte presterar. Och ja, där skulle Dovi kunna göra en god insats.
Ja, jag menar ju det också. Det är bara att jämföra med Crutchlows insats hos Yamaha de här dagarna i Qatar. Och sen, som du säger där, Lorenzo Salvadori som inte har farten. Från Aprilias synvinkel så måste det vara svårt att utveckla vidare en cykel när man inte har mer än en riktigt snabb förare. Så tänker jag i alla fall.
Ja, så tänker jag också.
Men så då tänker du testverksamhet då i så fall för Dovizioso, eller tror du att tankarna går vidare mot en ordinarie styrning också?
Ja du, jag vet faktiskt inte. Men jag hade gärna sett honom på en ordinarie styrning faktiskt. Salvadori nu då som har den andra styrningen, men man ska inte såga honom vid fotknölarna, men han bidrar inte på det sättet som Dovi skulle göra.
Nej.
Varken till serien eller till Aprilia.
Varken Dovizioso eller Barros här som vi nämner nu har ju blivit världsmästare i stora klassen där. Men när vi ändå nämnde det här med startnumren då, Barros var ju faktiskt fyra ett antal år i mästerskapet. Jag tror att det är hans bästa totalplaceringar. Du nämnde motståndet där, Dovizioso. De namn han har tävlat mot, det har alltid varit någon som har varit lite vassare än vad han har varit, känns det som.
Ja, men de namnen vi nämner som har varit lite vassare, det är ju inga vilka som, det är inte vilka som helst heller, det är ju det. Det är ju alltså, han tog sin titel i 2004, sen blev han alltså 3 2005. Det var Pedrosa och Stoner. Sen blev han 2 år i rad, 6 och 7, då var det Lorenzo. Det är inga dåliga namn som sagt. Och sen 2011 då när Stoner vann mästerskapet, då blev Dovizioso trea i mästerskapet. Ja, det är inte så mycket att säga om det heller. Och sen så tre andra platser på rak då, och då vet vi ju vem det var som vann. Då var det ju Marc Márquez som vann tre raka där. Eller fyra raka till och med. Så att det är inte vilket motstånd som helst som han har ställt sig mot.
Lite best of the rest där. Han har aldrig nämnts i det här sammanhanget med de här utomjordingarna, men däremot precis snäppet under.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, det var start nummer 4 det, och vidare med nästa programpunkt, och det är ju läge att snacka lite om testerna som avslutats, och det blev ju lite antiklimax där med den sista dag som blåste in, eller hur Andreas?
Ja, en väldans vind var det där i Qatar sista testdagen, så att det var bara 5 förare faktiskt som ens har någon tid ifrån där, och de var flera sekunder långsammare än vad man körde dagen innan. Och det var ju precis samma sak faktiskt i Bahrain på F1-testet. Det blåste ju också bort där, det var ju hur mycket sand som helst. Det är nästan som att köra i regn, såg det ut som, så att det blev ingenting. Och ja, då blev det bara 4 testdagar denna säsongen. Mm.
Och på samma bana, så att det gör ju fortfarande så att det är lite frågetecken för fortsättningen av säsongen där. Men vi snackade ju om att det inte är så stora förändringar i reglementet, men förändringar på chassisidan, det har vi till exempel, det såg vi till exempel för Suzuki-förarna som ändå vann mästerskapet med Miro, där Rins också var med och hugg om en mästerskapstitel förra året. Men där försöker man förbättra ett redan bra paket.
Ja, det gör man. Man har ett nytt chassi, det såg vi på olika bilder, men som sagt, det är förfiningar för Suzuki, och det är väl inte så konstigt, för att de har alltid arbetat på det sättet. Det är små, små grejer varje säsong som gör det där paketet bättre och bättre, och de hade ju ett väldigt bra cykel förra säsongen, så det finns ingen anledning egentligen att göra för stora förändringar. Slutade testet där, 7-8 plats, skiljer bara 33 000 delar på då deras snabbaste tider. Nu ska man ta de här tiderna med en nypa salt, kommer jag komma ihåg, det är testtider. Vi vet inte exakt vad de testar, när de testar det. Men Suzuki också, det är ju inte riktigt, Qatar är väl inte den banan riktigt som kommer visa deras potential. Utan de ligger där någonstans på testerna, men sen när det blir race med däckslitage, ja, då kommer de vara bättre.
Sen kan vi ju vara säkra på att man har försökt att hitta någonting när det gäller de här enstaka snabba varven. För kan de vara med där i andra startled, eller ännu hellre såklart i första, men andra eller tredje, vilket kanske har varit rimligt bra startpositioner, och inte starta i fjärde eller femte led som vi ibland har sett. Då är det ju betydligt större chans.
Exakt, och då är ju frågan, vad ska de försaka istället? För att det är klart att man kan göra en cykel bättre på någon punkt, men oftast så gör man någonting annat sämre. Det vill de nog gärna inte göra när det gäller race pace. Det gick bra förra året, så att det gäller att göra de här små förfiningarna hela tiden.
Mm. Bra chanser i alla fall för säsongen ser ut som, det vet vi med det paketet. Yamaha-sidan där testar man också chassin och backar tillbaka lite grann chassimässigt till både 2020 och även 2019 års specifikationer. Men mycket på arbete på chassisidan verkar som även på Yamahas cyklar.
Ja, mycket, mycket arbete där på väghållningen, och jag tycker det är lite roligt med Yamaha, för de säger alltid att de ska gå tillbaka hela tiden. Och då går vi tillbaka till 2019, ja då går de tillbaka till 2017, då vill de ha det chassit istället, och så håller de ju på hela tiden. Så att, jag tycker kommentarerna från Yamaha, det blir nästan lite fyndigt emellanåt, för de ska alltid gå tillbaka till någonting som, ja jag vet inte, som de ville gå tillbaka till ännu länge sedan, och till slut så landar de väl vid 2002 känns det som.
Men det är någonting som man också jobbar på Yamaha-sidan, det är ju toppfarten. Vi vet att Yamaha har varit ofta de långsammaste cyklarna, men där går det ju också att jobba med aerodynamiken och kanske minska saker som dämpar hastigheten på utformning av kåpor.
Ja, jag blev lite imponerad faktiskt över att de ser faktiskt lite snabbare ut. Även fast de inte såklart är där Ducati eller Honda, så ser det faktiskt lite bättre ut på just toppfarten på det här testet. Och så vi vad de jobbar med. De jobbar med framskärm till exempel. En annan utformning av kåpan såg vi även på Rossi cykel. Så att de gör framsteg, och utvecklingen står absolut inte stilla. Så att det som vi har pratat om här i podden också, Yamaha, det är ett starkt paket förutom toppfarten, men kan de komma iväg från plattan i racen och inte bli störda första varven, då är ju Yamaha en av de absolut snabbaste cyklarna.
Är de ännu starkare i år? Jag tänker också på rokaden där mellan Rossi och Quartararo. Och jag tänker på det här med Vinales som vi såg köra väldigt mycket provstarter under testerna här i Qatar.
Ja, jag tror att de är bättre förberedda till den här säsongen faktiskt. Och vi ska komma ihåg var de blev hämmade förra året av det här ventildebaclet. Dra ner varvtal och allt som det innebär i huvudvärk, och ha det där problemet redan från första och andra racet egentligen. Så att, det ser bra ut, och just det här bytet som de gjorde då, Quartararo och Rossi, tror jag är bra för båda faktiskt. Quartararo som känner sig kanske lite mer uppskattad, även fast han är uppskattad hos Petronas också, men att vara fabriksförare, det är en helt annan sak. Får de absolut senaste grejerna först till exempel. Medan för Rossis del så tror jag det kan vara bra att gå ner där och få lite mindre uppmärksamhet. Om man nu får det, det gissningsvis får han det. Kommer till ett mer kanske familjärt team, kan jobba på ett lite annorlunda sätt, få lite ny tändning helt enkelt. Mm.
Och Morbidelli då, som vi inte ens nämner, som slutade tvåa, också superstarkt namn och stark förare inför säsongen, även om han sitter då på, de ska sitta på de äldsta grejerna av de här fyra förarna.
Ja, det är, han är ju tippad av många att ta titeln här, Morbidelli. Och jag vet inte riktigt vilken fot jag ska stå på där när det gäller just honom. Han är otroligt starkt psykiskt. Efter den säsongen som han hade för två år sedan mot Quartararo så stärktes han till förra säsongen. Men räcker det att köra på gammalt material? Jag vet inte, det beror ju på hur bra de har gjort Yamahan hos, alltså den nya Yamahan till den här säsongen när han sitter kvar på det äldre. Så att det är jättesvårt att bedöma vad han hamnar någonstans innan vi drar igång detta. För visar det sig att Yamaha har hittat toppfart, de har hittat lite på chassit, då kan det bli tufft för Morbidelli.
Mm.
Men visar det sig att de står och stampar ungefär som de gjorde förra året, förutom att de har bättre ventiler i den här säsongen, ja då kan det gå riktigt bra för Morbidelli. Så att, svårt.
Hur såg det ut testmässigt då? Hur placerar sig de fyra förarna under testerna här?
Ja, det var ju Vinales tvåa, Quartararo trea, Morbidelli fyra. Och det skiljer i princip ingenting dem emellan, utan ja, 800 delar till slut. Alltså 80 000 delar de tre förarna emellan. Och sen Rossi sladdade lite grann, han är 8/10 efter istället på en 11:e plats. Och det såg vi under testet att Rossi var inte riktigt komfortabel med Yamaha och klagade inledningsvis på samma sak som förra året egentligen. Fäste bak.
Mm.
Tog sig lite sen tredje och fjärde dagen, men nådde inte riktigt hela vägen fram, så att jag tycker tendensen fortsätter mot vad det var förra året. Sen vet vi att när det väl blir race och Rossi är med hyfsat högt upp, men då kan han utmana om pallen, men han just nu så ser han ut att vara den svagaste hemma.
Ja, vidare då bland de stora tillverkarna här då, om vi nu ska säga så, Ducati-sidan, där var det intressant att både följa nya förare. Det var även intressant att följa förare som har blandat och gett där. Det vill säga förarna har bytt team där och plockat upp båda Pramac-förarna till fabriksteamet där. Och där testar man mycket, mycket kring aerodynamiken och utveckla downforce, snackar man om i MotoGP nu plötsligt.
De har alltid något nytt Ducati. Så även denna gången. Sen vet jag inte om det var så jäkla snygg alltså. Jag vet inte.
Det börjar bli mycket.
Ja, det sa vi redan för 3-4 år sedan, men nu börjar det faktiskt på riktigt bli mycket. När till och med underkåpan har en massa vinggrejer. De skulle ju förbjuda de där vingarna, sen kom de tillbaka ändå. Ja, märkligt.
Ja, men jag vet att de andra tillverkarna är inte så förtjusta i den här stegringen då, för att det blir ju också att man försöker ju hitta någon slags beröringspunkt med gatcykelförsäljningen, och det är svårt att börja ha det som något försäljningsargument, att man ska ha downforce på sportcyklarna på gatan. Det är inte riktigt.
Det är 80 km i timmen.
Ja, precis. Det är då vingarna börjar göra en liten, liten skillnad. Men nej, det känns inte helt korrekt.
Vi pratade om det i förra podden, eller om det var podden innan. Just det där med utvecklingen, att det finns ju. Det känns som att när alla har en viss grej, då kan man lika väl ta bort den. Du var lite inne på då att ja, men då kan man ju förbjuda det mesta som har med nymodighet att göra, men man ska ju komma ihåg att vi har ju redan förbjudit massa saker. Elektronisk fjädring till exempel, som ändrar sig kurva till kurva, är inte tillåtet. Det finns ju många andra saker som man skulle kunna använda som hade gjort det både säkrare och snabbare, men som man inte har på grund av att det är att ta det ett steg för långt. Och jag tycker just det börjar bli där på både aerodynamiken, de här startanordningarna som i princip alla team, eller som alla team har nu. Nästan både fram och bak alla tillverkare.
Ja, och den här, jag håller med dig. Då kan man lika gärna stryka det och så är det tillbaka till. Och jag tycker även de här faktiskt elektroniska start, alltså hålla framhjulet nere där, det var ju lite mer spännande förut att se när det var helt enkelt gas samspel mellan gas och koppling som gjorde starterna.
Ja, där kanske vi inte håller med varandra när det gäller just elektronik. Nej, men det är ju dock en liten säkerhetsgrej också. Det är 300 kameler som Mats Larsson säger, så
ja, vill man veta var de hamnar. Vi har ju sett lite exempel på vad som kan hända när inte elektroniken funkar vid de här starterna. Eller då är ju inte föraren beredd på det heller i och för sig.
Ja, nej, exakt.
Nej, ja, men aerodynamiken där och toppfarten ska vi inte snacka om för Ducatis sida. Där blev det ju nytt toppfartsrekordet av Johan Zarco. Nu är det riktigt nära 360 ärliga klockade kilometer i timmen.
Ja, det är det. Det är fort.
Det är jättefort. Står man bredvid där så är det snabbt. Ja, det är jättesnabbt.
Ja, det är jättefort. Men imponerad av, om vi går in på föraren igen då, så är det ju faktiskt Miller som toppade testet. Etta. Och sen hade vi de här tre Yamaha-förarna som vi nämnde. Och sen var det Bagnaia femma. Så att Bagnaia ser tuff ut faktiskt. Bara en kvart sekund efter Miller och Yamaha-förare framför sig. Så att det ser bra ut för Ducati tycker jag. Och sen även Zarco visade framfört under hela testet. Så att de tre förarna riktigt, riktigt vassa hos Ducati. Sen har vi ju tre rookies då som är lite längre ner då. Såklart, i och med att det är deras första test.
Ja. Ja, vidare då till Honda. Där ska man ju verkligen lyfta Paul Espargaro tycker jag. Det är stort utropstecken efter testerna.
Jag känner mig ganska komfortabel. Ni som har lyssnat på den här podden så har ju Tobbe tjatat om det här med att Paul Espargaro säkert ångrar sig om sin KTM, att han gick ifrån KTM till Repsol Honda. Och jag står ju fast fortfarande vid att det var rätt beslut av honom.
Det är ju synd att det har spelats in allt det jag sagt innan.
Visst är det. Och du, ja. Grejen är att du inte är ensam. Det är nästan jag som är ensam. Men jag tror verkligen efter det här testet att han absolut inte orkar att han har bytt Repsol Honda. Utan det där kommer passa honom jättebra. Och jag tycker det ser riktigt bra ut. Riktigt kul att se Paul Espargaro på Repsol Honda. Slutar testet på en 10:e plats. Och bästa Honda. Har både Nakagami, Bradel och Alex Marquez bakom sig.
Mm, det tycker jag är jättestarkt med tanke på erfarenheten hos de andra Honda-förarna där. Ja,
sen kanske han då har fått bara fokusera på att komma in i Repsol Honda och köra Hondan. Medan de andra säkert har fått testa massa olika saker. Men det var ju faktiskt ett tag på ett av testen så var det just Bradel som toppade före Paul Espargaro. Det var alltså två Repsol Honda i topp och det var ett tag sedan man såg det.
Mm. Honda då, också jobbat lite grann med dynamiken och mer med downforce och i övrigt, som du säger, för Paul Espargaros del mest att komma in i körningen och det verkar vara han som för närvarande då är toppnamnet. Och så får vi återkomma till Mark Marquez lite senare här. Ska vi hoppa vidare? Säga något mer om Honda?
Nej, kör vidare.
KTM, där är det en också lite förändringar när det gäller förare. Samma namn men nytt team där man har flyttat upp Oliveira som vann avslutningen i Portugal. Och dessutom då med Danilo Petrucci. Men KTM har inte övertygat under testerna.
Nej, det har de verkligen inte gjort. Det är väl de som har varit en negativ överraskning faktiskt. Nu ska vi komma ihåg att det här är Qatar, det är Doha och den banan har generellt sett inte riktigt passat KTM-en. Och KTM-en har ju blivit lite sådär, passar på vissa banor, passar inte på andra banor. Så att vi får väl avvakta och se helt enkelt. Men de har ju världens chans till denna säsongen att kunna göra något bra i och med att de får utveckla motorn också. Men som sagt, Oliveira 16, Binder 17, Petrucci 19. Jag tycker Petrucci ändå kom in i KTM-körningen ganska bra, ganska snabbt. Han är bara ett par tiondelar efter Oliveira. Och sen har vi då Lecona på en 23:e plats och sen var ju även Dani Pedrosa på plats och 24 till deras testförare. Även Mika Kallio skulle ju varit på plats men skadade ju sig här och bröt både underben eller både skenben och vadben, visst var det så? I en cross,
ja, han gjorde det.
Eller iskörning eller vad det var.
Jag såg faktiskt den där vurpan, eller det var inte ens en vurpan, missade ingången till en böj där och flög över en snövall och satt kvar på cykeln men bröt alltså båda underbena och ja, borta ja. En period här.
Men tufft test var det. Absolut för KTM. Men som sagt, det blir lite Alla resultaten visas inte riktigt när man kör på en bana, alla tester. Utan de kommer säkert ha två tuffa helger, som det ser ut nu i alla fall. Första och andra racehelgen då i Qatar, båda två. Men sen när vi kommer till Portugal så funkar det hyfsat förra gången. På Oliveira i alla fall.
Ja, exakt. Ja, vi får se om det kan bli en repris på det. Vi har ett fabrikat också, eller ytterligare, och det är Aprilia. Och där var vi inne på redan tidigare då att där har man en riktigt stark förare med Aleix Espargaró. Han inledde också testerna i topp och här har man också helt nyutvecklad cykel till i år.
Återigen, det hade de ju även förra året och då blev ju den prisad av Aleix Espargaró till skyarna, men den levde ju inte upp till förväntningarna till slut. Men här tycker jag han har visat framfötterna rejält, alltså sexa. En halv sekund efter Miller som toppade. Men jag tycker det är en imponerande utveckling från april. Om detta kan stå sig. Vi såg de här resultaten även förra året. Då stod det sig inte. Men om de kan ha hittat någonting ytterligare nu så är det bra.
Det vi får lägga in som brasklapp här i slutet. Då, det är ju att just sista dagen blåste bort. Så att en del av de här race-simulationerna och det här avslutande knyter ihop säcken har vi inte sett. Men de här placeringarna som du snackar om, det är ändå någonting som visar möjligheten att köra fort på enstaka varv.
Ja, det är det. Visst, det är race-simulationerna som gäller. Men jag tycker ändå att de som är i täten, det var de som visade framfötterna även på race-simulationerna. Det var ingen längre ner som visade sig vara grymt snabb liksom på race-simulation, men inte på ett enstaka varv, utan Mille ser bra ut, Vinales ser riktigt bra ut, även Quartararo, Morbidelli, så att ja, det var så där vår producent ringde idag och frågade om, kan du ta ut topp tre i mästerskapet, vad du tippar? Jag bara, nej, det är helt omöjligt, jag kan inte ta ut topp tre, jag kan knappt ta ut topp sju.
Nej, det är också det som gör det intressant, och det var ju så vi hade hela förra säsongen. Jag tror inte heller på så stor förändring, alltså i antal förare som kommer att kunna vara med och slåss om toppplaceringar. Det kommer bli en vidöppen säsong återigen.
Ja, det kommer det.
Vad men, säger du om Mark Marquez då? Eller vill du säga något mer om testerna?
Jag vill säga en sak till. Jag tänkte att du skulle... Nu kommer det här som en överraskning. Jag brukar köra lite sådana med dig.
Ja, jag gillar det ibland.
Ja, de tre snyggaste lackerna år 2021 vill jag höra från dig. Vill du höra mina första? Du kan få tänka lite.
Ja. Jag vill höra dina först.
Mina först. Ja, ja. Då har jag tre stycken som jag... Vi har fått den här frågan nämligen, att kan inte ta ut de snyggaste designerna? Och du vet ju att jag är ju helt värdelös på design och hyfsat ointresserad också. Det spelar ingen roll vilken färg en cykel har, tycker jag egentligen.
Är du bara intresserad av varvtider?
Ja, jag är ju det. Hur det ser ut, det bekommer mig inte speciellt mycket faktiskt. Jag är rätt ointresserad av det. Men jag har ändå grottat ner mig i designen här och enligt mina ögon vilka som är snyggast då. Och då har jag tagit ut tre stycken.
Ja.
Och den ena kvalificerar sig inte riktigt, men den måste vara med på den här listan. Den absolut snyggaste cykeln jag sett i år, det är Cal Crutchlows Yamaha Retro Lack som de presenterade här i dagarna. Grym! Sånt tycker jag om. Lite klassisk design.
Ja, jag har svårt att säga någonting annat. Jag gillar att ta några sådana här skärmdump eller fota av skärmen och jag tog några kort på den där faktiskt och sparade mitt album. Jag tyckte också den var riktigt snygg. Det där tilltalar mig också. Rent och snyggt och klassiskt också med den här gula bakgrunden och på nummerfältsbotten.
Ja. Nej, sen har jag två till och du vet ju vilken min favoritfärg är. Min bil har ju den färgen.
Blå.
Ja, så då måste jag ha blåa cyklar såklart. Så nummer två då, det blir ju Suzuki. Suzuki, blått och silver. Sen har de i mitt tycke då förstört designen.
Du tänker den här svarta klutten där som är på?
Nej, jag tänker monsterloggan.
Ja, men den är ju lite svart bakgrund.
Ja, svart,
på,
men den är gul också.
Ja, gulgrön. Ja, exakt.
Nej, den är inte så jättesnygg i den designen. Det är, men så, det är ju sådär, cashen måste ju in va? Så att... jag förstår det. Men, nummer ett. Trumvilver. Aleix Marquez, LCR Honda.
Ja. Ja.
I mitt tycke.
Ja, berätta vad du som vad faller på läppen där med färgsättningen.
Men jag tycker om LCRs design. Alltså. Jag har alltid gjort det. Jag tycker att han... Han eller den som vet hur man designar till det teamet. De kan sin sak. Så att Det var snyggt. Riktigt snyggt.
Jag håller med dig. LCR har alltid varit snygga. Och även när det gäller deras hospitality så är det snyggt uppställt och snyggt färgsatt. Däremot så kanske det är någon färg för mycket där för min smak. Och apropå färg för mycket då, så kanske KTMs fabriks... Tech Trois-teamet där med helorange skulle behövt någonting att bryta av. Men annars är jag ganska svag för orange på cyklar om man ska vara ärlig.
Jag är ju tvärt emot där.
Mm,
jag har ju grymt svårt för orange. Alltså. Jag tycker inte att det är så snyggt.
Jag är inte som fan av blå, men jag tycker att Vinales för mig är en helheten där med hjälmdesignen och hans handskar och stövlar tillsammans med cykeln där gör kanske det till den snyggaste helhetspaketet för mig. Suzuki'n där, det silverfärgade går lite, det blir lite för det fejdar ut på något vis, det försvinner lite grann. Jag håller med dig också om Crutchlows cykel där, extremt snygg, den här gamla klassiska retro-lacken där med Yamaha. De firar 60 år va, som fall det är tävlande fabrikat, eller är det så det är den här säsongen?
Ja, de firar 60 år i alla fall.
Ja. Så den topp tre, och sen ska jag välja ytterligare en på topp tre där, så blir det att då går jag in till LCR Honda, men då blir det Nakagami där, då får jag mitt guldiga på någon del av cykeln.
Just det.
Men jag tycker egentligen att det passar bättre på någon fälg eller så. Lite magnesium. Inte det här blank blingguldiga, utan lite mer matt. Nästan åt gula hållet.
Ja, jag förstår vad du menar. När vi pratar KTMs satellitteam där, Tech Trois-teamet, orange. Jag tycker det var coolt att de körde så. Det ser nästan ut som fabriksteamet. Men ja, jag personligen har lite problem med orange. Antingen rött eller gult, det kan jag hålla med om. Men mitt emellan.
Men problemet med en färg är att det tar ju bort lite konturer, tar bort lite kontraster och så. Jag gillade också den här, det kanske inte var nytt för i år, men det här vi snackade någon gång när de hade bytt färger och tagit F1-teamens färger och satt på MotoGP-cyklarna och vice versa. Det var lite spännande att se, tyckte jag. Ja. Men man ser att det inte är helt lätt att designa, färgsätta en motorcykel i alla fall. Jag inbillar mig att det är lite lättare på bilsidan faktiskt.
Det kan vara. De får också ringa till Lucio Cettinellos design.
Ja, faktiskt.
Då blir det bra.
Ja.
Okej, det var helt oviktigt var det faktiskt egentligen.
Ja, det kommer ju vara det när det gäller, absolut. Men vi kommer att få se fina bilder från Qatar och kvällsrace, det kan vi vara säkra på.
Ja, glödande bromsskiva.
Ja. Du, Mark Marquez, vad vet du om honom nu då? Sista nytt för hans del.
Ja, senaste är att han fick OK från läkaren förra veckan att öka på träningen. Dagen efter så körde han mountainbike och han körde lite, vad kallar man dem där? Fiddy kan man kalla dem där.
Ja, det är i alla fall steget upp. Det är inte minimotor, men det är ju någon slags, det är lite större cykel i alla fall som man kör på go-kartbanor.
Ja. Han la ut ett klipp att han hade kört där i fredags och första gången på 8 månader som han sitter på en hoj och hans comeback närmar sig. Nu är det tight in på första racet. Kommer han vara redo till första racet? Det vet vi inte. Han jobbar ju garanterat för det. Kommer det att räcka? Det vet vi inte heller. Det blir intressant att följa närmsta dagarna skulle jag vilja påstå. Men som sagt, han får köra hoj igen. Han ökat på träningen. Dessutom i lördag så flög han till Qatar. Då kommer vi in på vårt andra och kanske eller fjärde och sista ämne som har med vaccin att göra. För att han har flugit dit för att ta en spruta. Där lever de i en liten bubbla på det där Ritz-Carlton Hotel i Doha. Och när bland annat Mir satt i gymmet och tränade så öppnades dörren och in kom Mark Marquez.
Säger det någonting om att han har en tanke på att köra här, eller tänker du och tror du att det här enbart var för vaccineringen?
Nej, jag tror att det är för båda faktiskt. Dels för att få sprutan helt enkelt, vaccinet. Dels att det kan mycket väl bli så att han kör ett ut racen eller båda. Så att vi får avvakta. Troligtvis har han flugit hem igen nu till Spanien och fortsätter sin rehab. Och jag skulle inte förvåna mig här i veckan om vi får se några bilder att han har kört någonting på kanske Barcelona, Aragon eller någon annan bana med någon superbike av något slag. Sen, ska de få in ett MotoGP-test också innan säsongspremiären, då är det ganska bråttom. Men varför inte bränna en av sina 5 testdagar på just att komma i form nu och känna. Han känner ju hur det känns. Kör han ett superbacktest, då kommer han ju kunna förstå hur det känns att köra en MotoGP-cykel. Men sen hade det nog inte varit fel att få köra en dag en MotoGP innan vi drar iväg. Och han behöver inte köra det senaste, för det är ju redan i Qatar. Han kan ju inte ha något annat och bara lira runt lite på.
Men sen har vi varit inne på det där också. Det skulle ju vara, för hans egen del skulle det kanske vara värt, eller det vet vi, det är värt några veckor ytterligare då om han hoppar över de 2 inledande racehelgerna. Så ja. Är frågan om hur...
Men vill han det?
Nej, han vill väl vara med, och han såg ju jämt det var i förra året och vill väl vara med från början och ta poäng. Jag menar, han behöver ju kanske inte vara i toppform och räkna med att vinna race i början, utan kunna vara med i alla fall och samla stadiga poäng. Kan ju räcka.
Ja, och sen få den här värdefulla körningen också, så att det gör ju att han kommer nå sin max tidigare. Så ja, att, vi får avvakta rapporter hur det känns, så att om det inte är något bakslag från den här gokartkörningen eller fiddykörningen då med motorcyklar på gokartbana, hur det känns, så får vi se helt enkelt. Det är ingen som vet om man tänker att köra. Det släpptes ju en officiell sån här entrylist, alltså startlista. Då var han ju med på den, vilket inte behöver betyda någonting egentligen, utan han kan ju ersättas inför kvalet egentligen då på lördagen i Qatar-helgen, så att det betyder nada, men på något sätt är det skönt att se han tillbaka där. Och.
Mm. Ja, jag tycker jag också. Det låter lovande med tanke på ändå tystnaden, den långa tystnaden som var tidigare här under vintern. Men tillbaka till vaccinationerna här också då. Det har ju erbjudits alltså alla som både kör, medlemmar i team och arbetar inom MotoGP-depån, så har det erbjudits vaccinationer här. Med start här under testerna och sen en andra dos då under den avslutade racehelgen, vill jag minnas att det är i Qatar. Och det här går då via landet helt enkelt. Vad är din syn på det här dels erbjudandet då, och sen att man har tackat ja till det inom MotoGP-cirkusen, vilket man inte gjorde i F1-cirkusen?
Nej, det gjorde man inte i F1. Tackade man nej, men vad jag läst mig till så har ändå Ferrari tackat ja till det där erbjudandet nu till slut. Och precis som du säger så erbjuds teamen, alla som jobbar inom MotoGP, har erbjudits vaccinet då på plats i Qatar. De flesta har också tagit det. Det är inte många som inte har tagit det redan första sprutan. Andra sprutan så kommer det ju vara mellan första och andra racehelgen. Det som det kommer innebära, det är ju att det kommer vara lite säkrare för både personal och allting, men om vi tänker förarmässigt, att de inte blir sjuka som Rossi blev till exempel, missade 2 race. Det kanske vi slipper då den här säsongen.
Ja, vi hade ju även i Moto2 där kanske titelavgörande, Martin sjuk under mitten av säsongen där efter Österrikes Grand Prix på Red Bull Ring. Så att där kan man ju verkligen förstå förarnas incitament och tacka ja till det här erbjudandet då. Men sen kommer ju diskussionerna och frågorna om det här med om det är rättvist eller vilka som ska gå före i vaccinationen. Men man ska ju klart först att de här förarna och teampersonalen reser ju runt i hela världen och väldigt är i kontakt med många personer. Så att oavsett, är man då vaccinerad så är man ju inte heller någon som sprider viruset vidare.
Nej, inte på samma sätt i alla fall ju som i övrigt. Och jag tror ändå att F1, de tvekade länge och väl innan de sa nej. Jag tror inte att MotoGP gjorde det riktigt. Och jag tror att det har mycket med att göra Gresinis döda för ett par veckor sedan. Teamchef alltså för Gresini Aprilia. Och även i Moto3 och Moto2. Jag tror på något sätt att efter det så blev det... Nej, då blev det inga stora diskussioner efter det. Och det ser vi också hur intresset har varit i depån. Det är ingen som vi har sett och hört som har sagt nej. Utan samtliga förare, teammedlemmar kommer ta den här sprutan. Om det inte är något annat som ligger bakom så att säga. Att de inte kan ta vaccinet. Jag vet att Mir och Rins ville prata med deras läkare innan till exempel. Då, så att... Jag tror att det spelar in den händelsen med Gresini.
Ja, och jag tror också det. Och sätter man det i relation då till, eller jämför man då med bilsidan, då det är ju som en att en av de stora teamcheferna då skulle, en av de största, mest kända, gå bort mitt under säsong, eller mellan säsongerna i det här fallet.
Visst, det är ju som Christian Horner eller Mattia Binotto eller Toto Wolff eller någon annan som går bort under vintern här, som om man ska jämföra med Gresini.
Och så länge man ska ha den här cirkusen igång, då ska ju, jag menar, de som är med som förare och aktiva och teampersonal, de har ju inte egentligen några val än att förflytta sig heller. Så att jag kan väl tycka att det är en bra åtgärd i sammanhanget, och både erbjuda men också att ta emot erbjudandet och tacka ja i det här sammanhanget.
Sen är det lite kontroversiellt, måste vi ändå säga, etiskt sett.
Ja, men får vi titta på som man har valt i Sverige här, och då väljer man ju uppifrån, eller på att säga, men i mer skyddsetiskt, att man tittar på vilka som är störst behovet av att skyddas från sjukdomen, och så har man tagit den äldre delen av befolkningen där. Men man kan också titta på konsekvenserna av att ha personer sjuka, och det har man ju också tagit hänsyn till i Sverige där med att vaccinera personal inom hemtjänst och annat. Och man kan väl inte hävda att den här verksamheten är livsavgörande, men däremot så pågår den, och det har väl också alltid varit så att idrottsmän har haft någon slags fil i sjukvården när det gäller skador och operationer och vård när det behövs. Och jag kan ju tycka att väljer man att köra det här mästerskapet i den omfattningen och på så många platser, så skyddar man ju även andra än sig själv ifrån sjukdom genom att ta det här vaccinet.
Ja.
Ja, det är om detta. Det är i alla fall erbjudet, och erbjudandet är accepterat, och som du säger där, många personer, de flesta, har tagit sin första dos då. Drygt en vecka till avspark, höll jag på att säga. Det är inte det det handlar om det här, utan till lamporna släcks och första racet är igång. Mycket att se fram emot den här säsongen igen.
Som vanligt, tätt och jämnt kommer det vara. Och väldigt, väldigt spännande. Och sen så Marcus på det då, när han kommer tillbaka.
Mm. Nästa podd har vi nummer 5 att behandla. Även den veckan tror jag att vi kan ha ett namn som poppar upp hos oss båda. Och så får vi se vilka vi kommer utveckla.
Johan Zarco.
Zarco? Tänker du på Zarco? Jag tänkte faktiskt på, hoppas jag säger rätt nu, jag tänkte också på Edwards, har inte han kört med 5?
Jo, det är klart. Colin Edwards.
Ja.
Då får vi lägga ut i bilden när vi var på hans ranch här för 2 år sedan.
Ja, exakt. Ja, ja. Det ser jag fram emot. Ja, det blir spännande. Fortsätta snacka startnummer, och så är det då väldigt, väldigt nära säsongstart när det är dags för nästa podd också.
Och som vanligt så vill vi rikta ett stort tack till våra Patreons, alla som stöttar denna podden. Stort tack. Det har gjort att vi kan hålla igång här nu under vintern, så pass bra som vi har gjort varje vecka faktiskt, från november tror jag till och med att det är. Alltid finns det något att prata om. Märkligt hur det kan vara, eller hur?
Ja, visst är det. Ja, en timme till med motorcykelsnack där, och snart har vi faktiskt lite race att snacka om också. Det ska bli roligt.
Ja, nästa vecka ska vi tippa första racehelgen. Så att, ja, vi sätter punkt för den här podden, och så ses vi och hörs nästa vecka igen.
Tack för att du lyssnar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.